Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, välkomna till Burlesque-podden. Jag som ni hör här i eten heter Aurora Brännström och vi sitter på Custom Music Productions där vi har Andreas Hedberg som sköter ljud och redigering. Burlesque-podden produceras av Brännström och Lundgren Jazzproduktion HB. Varmt välkomna hit! Och varmt välkommen Åke, a.k.a. DJ Fashionasti.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här.
Kul att få vara här.
Ja, och vi hade ju en liten diskussion här hur jag skulle presentera dig.
Ja, precis.
Du kanske får lov att presentera dig själv så att vi får någon aning eller koll på vem du är.
Ja, jag går under en del namn. Mm. Ja, som jag sa precis till dig, jag har ingen direkt uttänkt social media strategi och kallar mig lite olika saker på olika plattformar. När jag DJar så har jag använt namnet Fashionasti. Det använder jag även på min Instagram. Mm. Men det är, där är det lite allt möjligt som jag lägger upp. Och på Facebook så har jag en sida där jag lägger upp mycket av det jag fotograferar. Mm. Som heter Ake Kapelin Creative Output. Mm. Som man kan kika in på. Så att det är en, vad ska man säga, en mixed bag.
Mm. Ja, verkligen. Ja, men du sysslar ju med väldigt många olika saker och du frågade ju också, men varför är jag här? Är det i egenskap av DJ eller så här? Och jag tänker att det är det ju, för du har ju spelat på till exempel Fraukes och på Decadance som DJ då, men även liksom dina andra, alltså de andra delarna av dig eller dina alter egos eller allt vad du gör passar ju väldigt bra in som spår att prata om, tänker jag. Så att du är inbjuden i egenskap av allt som är
ja,
du.
Ja, härligt. Hela jag får vara med.
Ja, visst är det bra. Det är lite roligt, Åke, för du och jag har ju ganska mycket gemensamt faktiskt. Mm. Dels så är det ju den elektroniska musiken.
Ja.
Vi har lite samma musiksmak där och det är ju någonting som du håller på mycket med.
Ja.
Sen har vi ju burlesken såklart.
Precis.
Och det är där vi har träffats på Fröken Frauke.
Mm.
Och sen är det här med skor.
Precis, det här med skor, ja.
Ja, det kan jag säga. Jag tror vi kanske går in på det lite senare. Men att Åke är ju en sån här typ av skofetischist som gör att om jag säger att jag är skofetischist, då har jag sagt liksom så mycket för mycket när jag kommer i närheten av dig. Men det är ju fantastiskt roligt.
Ja, vi kanske kan spara det till senare, det stickspåret. Men det, jag tycker själva begreppet är intressant också, men det kan vi ta. Ja.
Det tycker jag också.
Ja.
Det är superspännande. Men berätta lite mer om dig då. Vem är du och vad exakt håller du
på
med? Ja,
till vardags är jag en vanlig löneslav som går till kontoret mellan 9 och 5.
Mm.
Men svidar ibland om till DJ på diverse burlesk- och fetischklubbar.
Mm.
Mest har det ju varit då från början Decadance som jag började DJa på. Jag har varit liksom i omgångar där.
Mm.
Jag började gå på Decadance 2005 redan. Mm. Och sen så var jag där ett tag och tyckte att ja, men, den här musiken kan jag spela bättre.
Ja.
Så jag hörde av mig till dem och spelade några gånger. Och sen så liksom gled jag väl ur lite grann, tror jag. Men sen så kom jag tillbaks när det var personer som jag redan hade lite kontakt med som kom med och arrangerade klubbarna.
Mm.
Och började då köra DJ igen ett tag i några år. Och sen har jag på senare år har blivit mer Fröken Frauke. Och har även fått möjligheten att spela två gånger på Vaudevillains när de har arrangerat sina klubbar. En gång på Södra Teatern och en gång i Umeå.
Ja.
Så det är roligt.
Ja.
Och ja, vad kan man säga mer?
Du fotar
jag
också.
Jag fotar, precis. Mm. Jag har fått, ja det ska man säga, jag är entusiast så. Mm. För där har jag fotograferat dig, Aurora.
Ja.
Och även några andra artister inom burleskvärlden som Harley Quinn och Miss Rita Regrets.
Mm.
Och även hela Vaudevillains faktiskt.
Just det.
Och jag gillar att gå på Fröken Frauke. Det, jag gillar liksom burleskkulturen och världen. För ja, jag skulle säga att Fröken Frauke är den bästa klubben i stan. Alla kategorier.
Ja.
För att det är en sån otrolig blandning av människor. Och det, jag har inte sett någon annanstans där människor lägger ner så mycket energi på att bidra till stämningen.
Mm.
Med att klä upp sig och planera outfits som passar temat. Och för går man bara någon annanstans så känns ju folk otroligt tråkiga. Och så får man liksom en hejdundrande show på det också. Med liveband och artister i världsklass och DJs. Så inget
men,
slår det.
Nej. Hittade du till Fraukes genom Dekadans? Eller hur hittade du?
Jag försöker faktiskt minnas hur det var. Jag tror att jag hann aldrig gå på Frauke när de var på Pluto, hette det väl det som låg i Liljeholmen. Eller just där vid Trekanten. Jag hörde talas om det.
Mm.
Och sen, jag tror det var andra gången de körde på Stacken, heter det väl, Nalens liksom bakficka.
Just det.
Så jag kommer faktiskt inte ihåg vilket sällskap jag gick. Men jag kanske ska börja med att säga att jag började komma in i burleskvärlden genom Hoochie Coochie Club på Kägelbanan.
Ja.
När de körde, det var väl 2007 eller något sånt där. Liksom när den första vågen av burlesk kom.
Ja.
Så då gick jag ganska många gånger på den.
Mm.
Tills de la ner i princip.
Mm.
Och sen då så gick jag en eller två gånger på Frauke.
Mm.
Och sen så fick jag en idé om att jag skulle vara DJ där också.
Ja.
Så jag skrev till Fröken Frauke på Facebook och sa att jag har en jättebra idé till ett tema för er klubb.
Mm.
Och, men jag tänker inte avslöja det om jag inte får vara DJ på festen.
Vad smart.
Ja, och sen så, men då pratade vi lite om det och så förklarade det lite. Och då visade det sig att de hade faktiskt planerat en klubb som låg inte så långt ifrån det som jag hade mitt förslag. Så, och då så fick jag ge lite exempel på vad slags musik jag skulle vilja spela och sådär. Mm. Och då bokade de mig.
Mm.
Och på den vägen är det. Jag tror att det är... Det var på den motsvarande då festen som kommer snart här i maj. Då, men jag kommer inte riktigt ihåg hur många år sedan det var. Om det var 6 år sedan eller någonting.
Mm.
För jag tror att de firar ju 9 år.
De har ju redan fyllt när det här släpps.
När det här släpps har de redan fyllt.
Men just det, för Frauke har ju en så här års... Det måste ju ha varit när de började då. Så, så har de liksom födelsedag.
Precis.
Vid maj.
Ja, på den vägen har det blivit nu. Jag har spelat mest på nyårsfesterna faktiskt.
Mm.
Och det är de allra mest glamorösa och liksom roligaste tycker jag. Och det har väl blivit, sen de började köra nyårsfester på Nalen i Stora salen, så tror jag har spelat 6 av 5 event.
Ah.
Så.
Vad häftigt.
Eller 5 av 6 menar jag då, såklart. 6 av 5.
Det blir... 6 av, ja precis. Jävla bra att spela.
Ja, precis.
Ja, det är bra jobbat liksom. Mm. Men vad härligt. Så, men okej, så Hoochie Coochie Club var egentligen där du...
Precis.
Dit du hittade först då,
inom
burlesken. Kände du till burlesken innan det?
Nej, jag hade väl liksom stött på den genom, dels när man liksom kommer in i fetischvärlden så dröjer det inte så länge innan man stöter på Dita von Teese.
Mm.
Och liksom hennes kopplingar till liksom när hon fick igång någon slags revival av burlesken. Så det var väl lite där man var bekant med det. Och sen så, jag tror man läste och hörde lite om det i media och via internet. Och sen så beslutade jag mig för att jag skulle gå dit och kolla in. Liksom.
Just det. Men i fetischvärlden säger du, har du alltid varit en fetischist?
Ja, det är det jag tvekar på, om jag verkligen har varit. Det beror lite på hur man definierar ordet fetischism. För det är kanske lite därför jag har lämnat den världen nu också. Att jag känner mig mer hemma i burleskvärlden.
Mm.
För att det handlar inte så mycket om fetischism för mig. Det handlar mer om stil och mode.
Mm. Mm.
Lite därför också jag har tagit namnet fashionasty.
Ja.
Jag vänder bara på A och I i fashionista.
Ja. Så. Just det. Jag har umgåtts med dig så mycket nu så att jag har nästan glömt bort att det inte heter fashionasty.
Precis.
Ja, verkligen så präntat in det.
Mm.
Mm.
För det är liksom, ja, det gäller även skorna så där att ja, men jag har också läst lite intressanta diskussioner kring det där.
Mm.
Det finns en modehistoriker som heter Valerie Steele som har pratat om freudiansk fetischism och marxistisk fetischism.
Oj, vad spännande.
Ja, och hon menar då i den här diskussionen att det är vanligare för kvinnor att då man överkonsumerar vissa objekt och grejer och investerar känslor i dem, men man onanerar inte till dem.
Uh-huh.
Det är då den mer marxistiska delen.
Uh-huh.
Marx pratar ju tydligen om något som han kallar för varufetischism, och det är tydligen, det är en ganska komplex diskussion som jag inte riktigt förstår, ska jag vara helt ärlig. Och då freudianska är väl då liksom det vi är vana vid, att när man snackar om det sexuella, att man blir kåt av grejer. Och där, det är väl inte riktigt jag. Så jag är lite sådär, ska man säga, på min vakt kring begreppet. Mm. För att jag vet att det fortfarande det används väldigt mycket idag, ganska lättvindigt.
Ja.
Men det känns som att det betyder väldigt, väldigt olika för många olika människor. Mm. Så.
Ja, nej, men det här vill jag höra mer om. Nu tycker jag, nu går vi in på det här.
Okej,
all right. men alltså... Det tror jag också, att man kan prata om att vara fetischist på så många plan, eller att man slänger sig med det.
Ja, för just när det gäller skor så är det liksom, har ju varit en domän som associeras väldigt mycket med kvinnlighet.
Mm.
Och det finns ju vissa kvinnor som har enorma skosamlingar.
Mm.
Skulle man kalla dem skofetischister då?
Mm. Jag tänker såhär,
Imelda Marcos, hon hade väl över 3000 par skor eller något sådär. Var hon skofetischist, eller hade hon en passion? Eller var hon bara liksom intresserad av skor? Var hon skogalen? Var hon en samlare? Liksom? Men det blir ju genast lite sådär misstänksamt om en man liksom har så pass mycket speciellt höglackade skor. Då.
Mm. Som du ju har.
Som jag, ja, inte riktigt lika mycket som Imelda Marcos då. Men,
nej, men...
jag är på god väg, höll jag på att säga.
Ja, precis, inte fler riktigt, än mig.
Men... men det känns som att liksom begreppet har kommit upp i ljuset på senare år. Mycket tror jag just genom att dekadans som rörelse eller som klubb har valt att inte skämmas för sig. Utan att liksom ha tagit upp hela det här, hela den här kinky-kulturen i dagsljuset och sagt att ja, men vi är här och vi skäms inte för vilka vi är.
Mm.
Medan tidigare så har jag en känsla av, jag var ju inte en del av scenen på den tiden, men att då var det väldigt mycket mer i skymundan, i underground och kanske mer misstänkliggjort bland allmänheten sådär, att det var liksom något som var perverst och det var i sig dåligt. Så.
Just det.
Så ordet fetischism har ju i sig fortfarande kanske en negativ klang hos vissa, medan för andra är det neutralt och för andra är det positivt. Ja. Och det kan betyda väldigt mycket olika för olika människor. Så.
Ja. Men var skulle du ställa dig själv då i begreppsvärlden?
Ja, alltså jag skulle väl säga att om man nu ska kalla det jag har för en fetisch, så är det väl i paritet med liksom, den passionen som många kvinnor har för skor. Mm. Det finns ju de man kan liksom se på Instagram som har ett helt skogarderob fulla med Louboutins.
Mm.
Och jag vet inte om man skulle kalla dem för fetischister eller bara att de är passionerade skoälskare. Liksom.
Ja.
Så, för att för mig utgår allt ifrån stilen och utseendet.
Mm.
Att man känner sig sexy, liksom, det är bara en biprodukt.
Så. Ja, ja. Nej, jag har också tänkt väldigt mycket på det där faktiskt. Jag vet att min mamma brukade skämta med mig när jag var i yngre tonåren. För då, jag har alltid liksom älskat skor. Och jag tror att då var jag mer insnöad på det också. Och la märke till folks skor och var väldigt så här, Och min mamma brukade då säga att jag var en skofetischist.
Mm.
Men på ett liksom lite sådär, du vet, moderligt, lite skämtsamt, varmt sätt liksom.
Ja, precis.
Men att jag vet inte riktigt hur jag själv tänkte på det begreppet. Nej. Och vad det inneburit. Och jag vet inte vad det innebär än idag. För jag blir inte heller kåt. Fast jag ska inte säga aldrig alltså. Jag har ju inte en lika gedigen samling som du. Men jag går ju verkligen igång på ett par vackra skor. Ja. På rätt person. Om man säger så. Mm. Inte skorna i sig kanske.
Nej, det är också en intressant aspekt av det där. Att, som det tror jag Valerie Steel diskuterade också i den här intervjun jag läste med henne. Att det kan vara, dels kan det ju vara själva skon som man går igång på i sig. Men också för vissa handlar det ju om idén om bäraren av skon.
Ja.
Och då kommer man in lite på det här med mina liksom, teorier, om ska säga, om begreppet glamour.
Aha.
För att, menar, om man ser en person, oftast är det då en kvinna man ser ute på stan som har väldigt höga klackar på sig.
Mm.
Då har hon ju gjort ett medvetet val att ha dem på sig. Mm. Och vi vet ju alla att höga klackar inte är de mest praktiska skorna att ta på sig. Så då har hon ju valt att sätta det visuella och det estetiska framför det praktiska.
Ja.
Och det är lite för mig definitionen av glamour.
Mm. Ah, okay.
När man liksom väljer det visuella och jag vill vara snygg snarare än jag vill vara bekväm. Och för vissa då kanske det är en, liksom en idé eller en fantasi om så här, ja, den här kvinnan måste vara extra sexy för hon har valt att göra sig obekväm för att vara snygg.
Mm.
Medan andra då kanske bara liksom räcker med en sko för att de ska gå igång.
Ja. Just det, men då menar du att det liksom i den fetischistiska läggningen också kan ligga i att man tittar på en sko och föreställer sig det som ska ner i skon.
Precis. Det finns ju vissa då kanske som är mera fotfetischister som kanske föredrar sandaletter och sådär som inte döljer foten men som ändå liksom visar upp den på ett smickrande sätt.
Just det.
Men jag är väl sådär mer att jag kan få det där pirret i magen när man ser ett par snygga skor. Men det är liksom kanske en tanke på hur det skulle kännas att ha dem på sig. Liksom.
Ah,
hur snygg jag skulle vara och vilka kläder jag skulle ha till de där skorna. Ah. Och hur det skulle kännas att gå i dem. Så.
Ah. Ja, men det där kan jag relatera till.
Mm.
Så är ju jag också. Jag
hjärtat
tänker
börjar klappa lite extra. Ah. Sådär.
Ja.
Man bara känner, måste ha. Mm.
Men sen tycker jag också att det, för mig, jag kan gå lite igång på typ att veta att du har en samling till exempel.
Okay.
Eller att jag nu också har, jag har en mindre samling, men att jag ändå har börjat få en samling.
Mm.
Liksom att kunna gå som att det blir som ett kartotek eller ett bibliotek av skor, att jag kan liksom vältra mig lite i det.
Mm.
Det vet jag inte riktigt hur jag ska definiera, men att jag tycker det är härligt. Och det kan ha med, det behöver inte vara skor, det kan vara klänningar till exempel, kan jag känna en tillfredsställelse i att så bläddra i bland mina klänningar.
Ja.
Och tänka mig in i liksom, när ska jag ha den här, när ska jag ha den. Och liksom, för det är ändå liksom, då kanske jag är inne på ditt glamourbegrepp, jag vet inte. Men det här att fly bort, ja, men, tänka sig att nu ska jag gå på det här burlesque-eventet. Och då, vad ska jag ha på mig då? Man går igenom sitt bibliotek av kläder.
Precis, planera en outfit och sådär. Och liksom maximera snyggheten.
Mm. För där kan jag känna verkligen att jag går igång på just det, den planeringen. Mm. Och jag lägger ofta upp på min säng liksom olika kombinationer så jag kan titta på dem.
Ja, ja men det känner jag igen.
Ja. Så, ja.
Absolut. Sen kan man ju liksom tänka att man, vad ska man säga, övertänker på saker och ting också.
Ja.
Det är ju liksom samhället och den kanske trångsyntheten som man möter på i vissa delar av samhället som gör att det här blir problematiskt överhuvudtaget.
Ja.
För hade vi inte mötts av fördomar och negativa stereotyper så skulle det liksom inget av det här vara något problem. Alltså, man gillar skor och man gillar andra saker på olika sätt.
Ja.
Liksom.
Ja.
Vissa går igång på det sexuellt, andra visuellt och liksom, eller bara som stil- och modegrej.
Så. Ja. Men det här med glamour då, är det liksom, nu nämnde du det som på ett sätt, men är det någonting som du strävar efter? Är det någonting du tycker är bra och positivt?
Ja, liksom? Det tycker jag.
Ja.
Och det är väl lite det som har dragit mig till burleskvärlden också.
Ja.
För att det är, folk är så glamorösa på de här klubbarna man går på. Och, ja, folk som gillar att klä upp sig, det är de som dras till de här eventen. Så att, man kanske skulle bli tittad snett på om man kom i värsta galablåsan på en vanlig söderkrog.
Ja.
Så det känns lite som att man har hittat hem i den världen.
Ja.
Och jag försöker ju även ta det liksom någonting i vardagen också.
Mm.
Att vara så glamorös jag kan.
Ja, ja. Det låter ju fantastiskt. Det ger ditt liv mer värde, eller?
Det tycker jag absolut.
Ja.
Och jag har på senare tid funderat lite kring det där att det på något vis utmynnar i någon slags livsfilosofi, eller vad man ska kalla det. Att jag tycker det som är, ska man säga, utanpåverk eller det som är ett resultat av mänsklig civilisation är intressantare än det som är naturligt.
Mm. Ja.
För att det finns ju någon slags motreaktion mot folk som lägger ner kanske väldigt mycket tid på sitt utseende. Mm. Sådär att folk säger, men liksom, du är mycket snyggare naturlig eller osminkad eller sådär. Att naturlighet i sig är inte ett självändamål, tycker jag.
Nej.
Och det är en påklädd kropp kan vara mer intressant än en naken kropp.
Ja.
För, ja, och lite sådär att städer är roligare än landsbygd.
Mm.
Stadsliv och den liksom kulturen. Inget ont sagt, det är jättetrevligt att vara ute på landet någon gång, men jag får min liksom livsenergi i en pulserande storstad.
Ja.
Så det känns som att allting hör ihop på något sätt.
Ja.
Det konstlade, eller vad ska man säga, är mer intressant än det naturliga, vad nu det kan vara. För jag menar, skulle vi alltid ha varit naturliga så skulle vi aldrig klättrat ner från träden.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Nej. Nej, men gud, och det här är ju så jäkla intressant. Jag har ju min bibel. Nu ska jag ge ett boktips till mänskligheten eller till lyssnarna här. Och det är ju Yuval Noah Hararis bok Sapiens. Mm. En kort historik över mänskligheten, tror jag den heter.
Mm.
Den har jag läst ett par gånger. Och han pratar precis om det här med naturlighet. Vad nu det är. Och han menar på att det finns idag ingen naturlighet.
Nej.
Och det har inte gjort det liksom på egentligen så länge vi människor började ta oss, jobba tillsammans och använda våran fantasi.
Mm.
Sen dess har vi liksom, det finns ingenting naturligt.
Exakt.
Så det där är ju, det är ju fantastiskt intressant att du pratar om det nu. Jag går och tänker på det ofta faktiskt.
Ja.
Och alla saker som vi hittar på för att kunna leva våra liv liksom.
Precis, hela den här fantasin som du nämner, att vi tänker hela tiden hur vi skulle kunna göra någonting bättre.
Ja.
Och den liksom strävan som mänskligheten tycks ha, att hela tiden röra sig framåt.
Mm.
Och det är allt det här som vi har suttit och pratat om nu är på något vis ett resultat av det.
Ja.
Med det, liksom den lilla underavdelningen, det glamorösa.
Ja.
Alla men de här uttrycken.
Ja, men du tänker aldrig att det är knäppt eller så här, att det är absurd att vi håller på så, eller?
Jo, men det är ju det som är det roliga.
Okej.
Okay. Alltså, världen är ju absurd om man ser på det stora hela.
Mm.
Sådär. Så mycket galenskap som försiggår. Och både bra och dålig galenskap.
Mm.
Så jag tycker ju, man skadar ju ingen direkt med det man gör.
Nej.
Och om det hjälper folk att bli lyckliga så eller gladare eller klara av the human condition.
Ja.
Så I'm all for it.
Ja, men precis. Det är ju faktiskt ett ganska smart sätt att hantera livet. Att istället för att liksom värja sig ifrån saker som vi liksom, att ta det till sig och göra det till sitt eller
precis. Ja. Jag menar generellt sett, människor tycks gilla vackra saker att titta på.
Mm.
Sånt som vi även hittar i naturen, liksom blommor och en himmel, stjärnhimmel, en solnedgång liksom, att hela den, jag vet inte om vi har någon slags gemensamt nedärvt estetiskt sinne och var det kommer ifrån, men att det har ju översatts till det, allt det som vi skapar, som mänskligheten har skapat genom civilisationen.
Mm.
Så det är ju roligare att titta på någonting vackert än någonting fult. Liksom.
Ja. Ja.
Och på så sätt på något sätt bidra till det här med sin egen närvaro i verkligheten, vardagen.
Ja. Ja, jag tänker att vi människor har ju mycket destruktivitet i oss, men också väldigt mycket kreativitet.
Precis.
Och det är väl det man bejakar inom burlesken till exempel.
Exakt.
Ja. Gud, vad intressant.
Det kändes som att vi kom ut på någon sån här liksom grandios skala här.
Jo, men verkligen. Jag kom på det. Vi kanske skulle försöka komma tillbaka
precis,
till...
komma tillbaka till burlesken.
Ja, exakt. Ja, nej, men det är väl inte helt oväsentligt att prata om livet eller mänskligheten i stort. Och om vi utgår ifrån, i alla fall om vi ska förstå vad det är för begrepp vi pratar om. Liksom.
Mm.
Och just när du nämner glamour så tycker jag det är superspännande hur du beskriver det nu. Liksom.
Mm.
Jag vill ju det. Jag vill ju att vi ska gräva djupare i det som det här som kanske kan uppfattas som ytligt. Eller...
Precis. Jag tänkte på att det är skillnad på... det låter bättre på engelska, typ. Nu kommer jag inte ihåg. Det är en skillnad på... Men liksom, ytlighet behöver inte betyda... Oj, det var det andra liksom, man pratar om. Att man är mån om sitt utseende. Eller liksom,
Att man är fåfäng.
Fåfäng, precis. Där, att ytlighet och fåfäng är inte nödvändigtvis samma sak.
Nej. Nej.
För man kan ju vara fåfäng och tycka om, men det är liksom, det är inget som motsäger att man dessutom är politiskt aktiv eller liksom djupt motiverad kring sådana grejer.
Mm.
Så, och kan diskutera filosofi och sådana saker.
Mm.
Alltså människor är ju tredimensionella.
Ja.
Hur gärna vi eller vill kanske se dem som tvådimensionella när vi ser dem runt ute på stan och sådär. Att alla människor har ju komplext liv.
Så. Precis, och ytlighet är ju också ett begrepp som jag tänker att man kan vrida på. Det behöver ju inte betyda att man är dum i huvudet eller världsfrånvänd eller att man inte har koll på saker och ting. Det kan ju vara väldigt medvetet att man är ytlig också. Eller att man bryr sig om sin yta. Men då, det är fåfängan kanske som...
Ja, det har ju en negativ klang på något sätt, ytlighet. Men det kanske inte behöver ha det. Man kanske ska reclaima ytligheten, jag vet inte.
Ja, men fåfängan också tycker jag, för det är någonting sånt där som jag har fått kastat på mig liksom, i olika tider av mitt liv, att ja, men Aurora, du är fåfäng.
Mm.
Och då har det känts som att det är ganska negativt.
Precis.
Som att det betyder självupptagen kanske.
Ja. Jag vet inte, det kanske. Jag har inte tänkt så mycket just kring det där, men det ligger, jag vet inte. Det finns ju kanske både negativa och positiva aspekter av det där.
Mm.
Det är väl, om man bara kommer när man kommer tillbaks eller kopplar det till liksom, det vi har pratat om när det gäller glamour, så behöver det inte vara negativt. Om man dessutom, förutom det, har ett rikt liv i övrigt så.
Precis.
Om det är det enda man pysslar med kanske och bara tänker på, så kanske det är liksom negativt i det långa loppet.
Det jag tänker på nu för att liksom koppla det till burlesken så tänker jag att... och även på liksom fetischklubbar kanske, men just inom burlesken, att man, vi som går är ju fåfänga till en, ja, men många är väl kanske det, bryr sig och tycker om att klä upp oss och tycker om att vara vackra och glamorösa.
Precis.
Men att det också sker då, man går till en burleskklubb så kommer man ju in i ett sammanhang där vi också är väldigt generösa med varandra.
Precis.
Och att då är det ju inte, det är ju inte självupptaget då.
Nej, det blir ju inte som en tävling. Det kan jag faktiskt uppleva lite skillnad mot fetischvärlden sådär. Att det känns lite mer som att man går och visar upp sig, men inte, liksom, man stödjer inte andra på samma sätt som i burleskvärlden. Där att det är så mycket, det är så vanligt i, när man går på frauke till exempel, att folk kommer fram och ger komplimanger för ens outfit och sådär. Att det är så, man är, folk är frikostiga med komplimanger och beröm. Och om man ser någon som har gjort något häftigt, så är man inte liksom sen att gå fram och berätta det. Och alla verkar tycka om det också. Att få komplimanger för hur de ser ut.
Ja. Eller för, jo, men det är som att man hittar sina själsfränder. Åh, du har också ansträngt dig. Och titta du.
Precis.
Du har tänkt så där. Gud vad spännande liksom. Ja.
Och speciellt när det är ett visst tema kanske som de ofta har. Och när folk lägger ner väldigt mycket energi och tankekraft på att göra något någon häftig outfit som liksom passar med temat. Så nej, det är liksom en aspekt som jag gillar så mycket med burleskvärlden. Att folk är så öppna och liksom frikostiga, generösa och oftast väldigt glada.
Ja visst.
Och det är alltid sån blandning av folk från liksom samhällsklasser, åldrar, etniciteter. Jag tror inte man hittar en sån blandning någon annanstans i Klubb Stockholm.
Nej.
Eller Klubb Sverige till och med. Att det blir som nischat på olika ställen, men just i burleskvärlden så kan alla komma komma tillsammans och uppleva någonting.
Precis. Och uppleva någonting större, mer glamoröst. Alltså, precis. Vilket bra ord, vilket bra begrepp. Det blir liksom att jag kommer tillbaka till det hela tiden. Men, men jag tycker det beskriver liksom den här världen på ett väldigt bra sätt.
Precis.
Ja. Och så fotograferar du. Ja. Visst har du fotograferat på Fraukes också?
Ja, jag har ju varit lite mingelfotograf. Ganska många gånger nu har det blivit. Börjar väl lite som, kanske känns lite pinsamt att erkänna, men att jag var mellan jobb, fattig frilansare, och tänkte då höra om, ja men jag kan komma och mingelfota i utbyte mot liksom en biljett, att jag får komma in på klubben och fota, och så mina bilder ger promotion till klubben. Så har det varit några gånger när jag inte haft liksom pengarna att betala själv. Men nu, de senaste gångerna nu när jag har ett kontorsjobb och kan betala för mig, det är klart att jag vill stödja deras verksamhet och hela kulturen. Så nu har jag ju mingelfotat, men också liksom gjort rätt för mig kan man säga. Men det började lite så som ett billigt sätt att kunna gå på klubben, och man kan socialisera, och att fota är en bra liksom, öppningsreplik för att börja prata med folk också.
Just det. Ja, hur funkar det? Hur är det att vara mingelfotograf i ett sånt här sammanhang?
Ja, jag tror att man har ganska lätt som mingelfotograf på en burleskklubb, just som, eftersom det vi har pratat om, att folk har lagt ner väldigt mycket energi på sina outfits och då gärna vill visa upp dem. Så det är extremt sällan jag får liksom ett nekande när jag signalerar att jag vill ta en bild. Så, eller jag frågar. Ibland är det ju så hög ljudvolym så man kan liksom inte fråga muntligt. Man får liksom se lite frågande ut och peka på kameran sådär. Och då liksom får man oftast ett ja. Och så samlar de ihop sig och poserar på något roligt sätt. Så att, det är nog ganska lätt tror jag. Just på grund av det visuella och den biten.
Ja, så du brukar ha liksom en bra kväll när du även... När du är där och jobbar eller...
Ja, absolut. Ja. Det har ofta varit väldigt roligt. Mm. Och väldigt svårt sen att välja ut de bästa bilderna som man har fått tag på. Just och det har också varit som en övning, så att jag har liksom övat mig att fota. För liksom både den tekniska biten och den konstnärliga biten. Att komponera bra bilder och sådär. Så,
just det.
På samma sätt som när jag började fota liksom porträtt och modell. Foton sådär med vänner som, och det har ju varit som en röd linje också, att de har varit väldigt, det har varit glamorösa människor som har fotat. Det har varit det roligaste liksom, att fota människor som också gillar kläder och smink och klä upp sig och sådär. För det är inte lika roligt att bara fota någon som bara tar ett vanligt porträttbild på någon.
Nej, men det har jag förstått utifrån det jag har sett.
Men just nu har jag inte så här tillgång till någon bra studio att vara i. Så det blir en utmaning. Man får vara utomhus och försöka hitta lite roliga locations. Eller, eller om man kan få tag på någon. Om det inte är allt för dyrt så, som någon hör det här, som har någon bra studio att hyra ut.
Precis, ja. Då är det bara att höra av sig.
Precis, eller om man vill bli fotograferad.
Mm. Ja, men du är väldigt duktig tycker jag. Du har ju tagit några riktigt fina bilder på mig då, som vi nämnde.
Det är så lätt.
Äsch!
Du är så fotogenisk. Så.
Well, det är jag faktiskt. Ja, nej men... Det är ju väldigt roligt. Du är ju inte artist, men jag tänker att det måste ju ändå vara en skillnad att vara alltså fotograf bakom kameran, liksom literally, och att vara DJ på något sätt ändå i rampljuset på de här klubbarna.
Ja, alltså...
Känner du dig som olika åker liksom i de rollerna?
Nej, jag har väl inte riktigt liksom tänkt i dem termen att man ska gå in i någon slags persona som varken fotograf eller DJ.
Nej.
Men ja, alltså, det har ju blivit att man har tagit sig ett DJ-namn på något sätt för att identifiera den här musiken spelar jag. Eller jag vill att det ska associeras med den typen av musik som jag har kört på Frauke och andra burleskklubbar. Så jag hade ett annat DJ-namn när jag körde på Decadance till exempel. Ja. Så... Vad var jag på väg med den här? Jo.
Men ifall du känner att du blir olika, tar du an en annan roll?
Nej, inte riktigt så. Jag är fortfarande inte helt så här bekväm i rampljuset. Jag är inte någon, jag vet inte om jag skulle våga gå upp på en scen så där. Även om man kanske känner en längtan ibland så. Liksom, ja, man skulle säga att burleskpubliken är ju så otroligt snäll och stödjande för allt. Men för liksom, även bara när man blir presenterad, när man står i DJ-båset på Nalen och de från scenen liksom säger att ja, nu ska vi dansa till Fashionasty. Så är det lite sådär att man känner allas blickar på sig och jag vet inte riktigt vad jag ska göra av mig.
Men tycker inte du om det då? Du som ändå gillar att klä upp dig och liksom...
Ja, det är rätt intressant egentligen.
Ja.
Jag är väl fortfarande ganska, jag är lite självmedveten kanske man kan kalla det då.
Ja.
Men jag tror att jag börjar lära mig lite och ta det där lite bättre. Men tidigare så har jag haft ganska dåligt självförtroende och dålig självkänsla. Och sådär, så att jag har varit väldigt rädd för att prata inför folk och sådär. Stage fright eller man ska kalla det, när man ska hålla föredrag i skolan och sånt där. Okay. Att man är rädd att man skulle göra bort sig. Så det kanske är lite rester av det där som sitter kvar. Men det är ju, burleskvärlden är ju en väldigt tacksam värld att jobba på det, för att eftersom folk är så liksom, publiken är så pass positiv och stödjande där. Och om jag ska vara helt ärlig så är den ganska lätt tillfredsställd när det gäller dansmusik eller musik sådär.
Att,
eftersom många människor där som går dit är väldigt öppensinnade så är de oftast öppensinnade när det gäller musik också. Så det är sällan man får klagomål eller att folk håller på och gnäller och säger att spela det här istället. Utan, så man kan leka mycket med musikvalen när man spelar och det går oftast hem.
Ja. Just det, för jag tänkte fråga dig, liksom, nu har ju för sig jag liksom dansat till dina DJ-set, men för de som inte vet, vad är det för typ av musik du brukar spela?
Ja... Det började ju på något vis den första gången jag spelade på Frauke så var det ganska mycket, det var lite latino-tema den gången. Så det blev ganska mycket så här liksom klassisk vintage salsa, mambo och bossa nova och sådana grejer. Och det ligger mig fortfarande varmt om hjärtat. Men sen har det väl dels blivit mer blandat och dels kommit in på den här electro-swing-spåret. Att man har det lite som en bas, men att man tar ut svängarna lite åt house-hållet. Också lite sån här oddities, att konstiga saker som ingen räknade med att man skulle spela. Och sådana, och liksom... För att försöka blanda in och göra det lite oförutsägbart.
Ja, men till exempel när du har spelat på Decadance, då måste du ju liksom ta fram något helt annat.
Precis, då har det ju varit ganska hård teknomusik. Så liksom det som man kanske kan kalla för så här Berghain-techno. För det är den känslan som de vill ha. Och det är också musik som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så. Men jag har tänkt lite på det där att om man hårdrar det så... Alla de här genrerna, eller i alla fall... när det gäller techno house. Mm. Om man spårar dem bakåt så har ju de en rötter i afroamerikansk musiktradition. Ja. Och går man tillräckligt långt bakåt så hamnar man i jazzen och swingen.
Ja.
Så det, även om det kan låta väldigt annorlunda eller väldigt liksom, när man lyssnar på det idag, så på något vis, jag hör den här liksom historien i musiken också bakåt. Och det handlar om svänget. Så länge musiken är svängig så, så kör jag den. Och
det
är liksom, går ända tillbaka till swingen så, och jazzen på 30-40-talet. Så.
Ja, men gud vad bra att du säger det där. För att det, jag håller ju på att sjunga jazz, men jag lyssnar ju nästan bara på techno privat. Liksom. Mm. Det, men, och jag har liksom aldrig sett någon, något konstigt i det. Eller så här, jag har alltid bara tyckt att, ja men vadå? Det, jag gillar musik som jag blir glad av och som svänger, som du säger.
Precis.
Vilket jag tänker att teknon verkligen gör. Och jag lyssnar ju mycket på, liksom, den, som du säger, Berghain-teknon. Men också på mer liksom elektro som är ur teknon, men som är liksom lite finurlig, brukar jag leta efter musik som är. Och det är ju jazzen också ofta.
Precis.
Liksom får in så här små gliringar och lite skämt, och det är liksom, det är väldigt liksom musikaliskt så här bra tekniskt, eller man ska säga, några gånger, och det är det jag faller för.
Virtuositeten, eller?
Ja. Och det finns ju mycket inom, alltså mycket elektro. Det finns ju många som är virtuoser, tänker jag.
Det kanske är mer en virtuos när det gäller producering, för att man spelar inte live på samma sätt som när man spelar jazz. Så.
Precis. Men
jag har tänkt på det där att det kanske känns, jazzen känns idag väldigt som en gammal institution idag i, inom populärmusiken, eller vad man ska kalla det. Att liksom jazz och bluesen är våra liksom mödrar när det gäller musik. Mm. När det gäller all slags populärmusik idag egentligen.
Ja.
Så det är kanske en lite nästan dammig institution också.
Ja.
Men på den tiden så var det ju avantgarde. Liksom på 60-70-talet när de höll på och experimenterade med liksom, musikteori och tonalitet. Och, och kanske om de hade haft tillgång till syntar på den tiden så hade de experimenterat med sånt också.
Visst.
Ser man bara på liksom musiker som typ Herbie Hancock, som är en av mina stora idoler, så där, som liksom började med modaljazz på 60-talet eller 50-talet till och med, och sen liksom på 70-talet blir det fusion och funk och disco, och sen på 80-talet elektro och liksom hela vägen. Han har alltid liksom experimenterat och hittat nya vägar. Så, så liksom den nyfikenheten och lekfullheten som finns i jazz tycker jag liksom har på något vis sipprat vidare.
Ja, men det är nog det jag menar.
Och genom hiphoppen också på 70-talet och 80-talet och sådär. Så.
Just det. Ja, men det där är ju superintressant. Sen,
Så det är liksom, allt hänger ihop på något vis. Så länge det svänger. Så.
Mm. Ja, okej. Okay, men då förstår jag. Ja. Eller liksom, det har jag väl tänkt, men jag förstår det bättre när du förklarar det. Fan, det här är ju superkul att så här, vartenda ämne jag tar upp så har du liksom, du har verkligen tänkt.
Ja,
men du har en grund i allt som du gör, tänker jag. En grund att stå på som är större.
Ja, jag kanske har det. Det är liksom,
i alla fall det jag tänker just nu.
Ja, det kanske stämmer. Jag tänker en del.
Ja.
Kanske ibland lite för mycket, jag vet inte. Men det är roligt liksom att tänka på hur allt hänger ihop.
Ja, jag är också en tänkare. Så det blir lite bekräftande också nu när jag sitter och pratar med dig. Att säga, ja just det, vad bra, jag är inte ensam.
Nej. Precis.
Att hantera livet på det sättet.
Mm.
Just det. Det är så många spår här, Åke, som bara kommer fram. Men precis, vi har ju faktiskt också gjort ett litet projekt tillsammans.
Ja, precis. På min kammare på fritiden så pysslar jag en del med musik också. Att producera eget. Det har jag försökt i många år.
Mm.
Men sällan blivit tillräckligt nöjd med någonting för att jag ska vilja liksom släppa det till omvärlden.
Mm.
Men också när man har kommit in på och DJ-a på burlesklubbar och kommit in på den här electro-swing-grejen, så har jag kommit på ganska många idéer om att ja, men den här låten skulle vara kul att göra en Electric Swing cover på.
Mm.
Och det hjälpte ju du mig med här innan jul. Med ett liten idé som jag fick angående Abbas Happy New Year. Jag tänkte att, för den har jag, när jag har spelat på nyårsfesterna på Frauke så har jag ibland avslutat med den.
Just det.
Så tänkte jag, det vore roligt att göra den i danstempo istället. Och som en som om att den hade varit inspelad på 40-talet med en swingorkester och sen samplad och, och omgjord till liksom en modern elektroswing-grej. Så, men då behöver jag ju såklart någon som kan sjunga. För att jag är inte riktigt där än.
Nej.
Så, ja, så du var gracious enough, eller vad ska jag säga, att, att bistå min idé.
Det var roligt. Och där, alltså den versionen är ju väldigt bra exempel på just det här som du precis har pratat om. Hur jazzen hänger ihop med den elektroniska musiken.
Precis,
faktiskt, tycker jag. Det är ju som det du har sagt, kondenst. Liksom.
Ja, det blir som en perfekt smältdegel det där. När man liksom plockar upp det gamla och liksom bakar ihop det med det nya. Så, och att det är inte så mycket liksom, distans över generationerna. Nej. Musikaliskt heller att, det hänger ihop, det sitter ihop.
Det var roligt att spela in den, ska jag tillägga.
Det var roligt att få producera den också.
Det är häftigt hur en låt som liksom man är van att höra på ett sätt kan bli någonting helt nytt och fräscht och annat. Bara genom att liksom ändra svänget på den eller,
precis, eller tempot och arrangemanget och sådär. Så det har ju givit mer smak, så jag har liksom en hel del andra idéer som jag skulle vilja realisera framöver. Men det är ju med ett 9-5 jobb eller så till vardags, så blir det inte alltid tid till det.
Nej, jag tänkte säga det, hur har du tid med allt det här som du gör?
Ja, det har jag väl inte egentligen. Det blir lite då och då sådär. Att, man får ta helger och ja, när man väl kan. Så här ska man säga, i ett realtidstempo känns det inte som att det händer speciellt mycket alls.
Nej.
Men tittar man bakåt så där så har det ju, det liksom, it adds up, som man säger på engelska. Så det har ju liksom blivit en del när jag har liksom de arkiven, eller man kan säga mer bildgallerier som jag har på min Facebook-sida och sådana grejer. Och min SoundCloud och sådär.
Men du är ju väldigt engagerad i allt. Alla dina intressen eller allt det du tar dig för, har jag förstått.
Ja, det är nästan lite sådär att man önskar att man bara hade ett intresse. För då skulle man kunna lägga all tid på det. Nu är det så att man har så väldigt många olika intressen. Och då känner man oftast att man inte har tid till någonting. Tänk om man bara var intresserad av musik, då skulle man kunna liksom lägga all tid på det. Men liksom, förutom det vi har pratat om, jag är ju sån här 3D-grafiknörd också. Skulle jag ha tid att sitta och göra liksom 3D-grejer, och jag gillar ju det som jag jobbar med, liksom animation och motion graphics och sånt också. Och filma. Jag har ju liksom, det är ju det naturliga steget från att ha fotat, att man skulle vilja göra en liten kortfilm kanske, och till slut liksom en långfilm eller liksom, och klippa och allt det där. Men det blir ju så stora projekt, och det klarar man inte ensam heller. Då måste man ju ha folk att jobba med. Liksom folk som står framför kameran. Och en bra idé och hela den grejen. Så att, och sen då musiken och att gå på klubb och fixa outfits. Det blir sällan jag faktiskt tar mig tid att liksom försöka gå in i temat när jag går på burlesklubb sådär, eller Frauke. För att, jag har inte riktigt den tiden, tror jag. Jag ska försöka nu till den klubben som kommer, eller som då har varit när det här släpps.
Precis.
Att försöka gå och följa temat lite grann i alla fall.
Ja.
Men i vanliga fall så blir det mest att jag klär upp mig på något snyggt sätt. Men,
precis, för det kan man ju också göra.
Precis, det är ju inte så att man måste klä sig efter temat, men många gör det, eller så klär de bara upp sig lite generellt sådär, lite glamoröst. Det är ju, för att återkomma till det, det är ju så kul att det är så få som kommer bara i jeans och t-shirt, även om man skulle få det, tror jag. Eller de har väl någon slags liten klädpolicy i dörren.
Ja, jag vet inte riktigt hur det är om någon kommer. Det är så sällan det händer. Liksom. Ja. Klädkoden är ju ganska strikt ändå.
Ja.
Men, ja.
Jag märker skillnad på när det är burleskfestivalen. Att det är mer folk då som kanske inte brukar gå på klubben i vanliga fall, utan de kommer för festivalens skull. Så det är mer vardagsklädda människor där. Med jeans och t-shirt eller bara någon vanlig liten klänning och sneakers liksom. Och där verkar ofta många gå direkt efter sista uppträdandet också. Det är färre som stannar kvar och dansar. Som till skillnad från klubbarna. Där det är mer dedikerat folk som kommer och som verkligen är som, inne i kulturen och gillar klubben. Så.
Ja.
Men ja, nej, som sagt, det är, jag gör väldigt, väldigt mycket och då får man sällan tid till liksom någonting riktigt på allting.
Ändå så är ju liksom allt det du tar dig för ofta väldigt proffsigt utfört.
Ja, tack så mycket. Ja, men jag har väl lite den liksom... den inställningen att ska det göras så ska det göras bra.
Ja.
Inga halvmesyrer. Liksom allt ifrån hur jag klär mig till liksom musik jag producerar och bilden jag tar.
Ja.
Jag vill göra något bra.
Mm. Men det där är också en väldigt intressant diskussion man skulle kunna ha här också. Det var en halvtimme.
Mm.
Men det där med liksom vad man har för ambitionsnivå.
Ja.
Och liksom
det är också ett sånt där ord som är lite baktalat, nämligen att vara pretentiös.
Ja, varför får man inte vara det? Varför får man inte ha höga ambitioner? Eller
pretensioner, ja.
Ja, för det är någonting som jag har hört också mycket genom livet. Att så här, men Aurora, du sätter för höga krav, du har för hög ribba, du liksom, det är för stora pretensioner med det här. Varför då?
Ja.
Det handlar väl snarare om att hantera livet utifrån det. För jag vill göra bra ifrån mig.
Precis.
Jag vill ha en hög ribba, jag vill satsa högt.
Sikta mot stjärnorna och nå till trädtopparna.
Ja, hellre det än att lägga ner dem och liksom vara lite missnöjd.
Ja.
Ha tråkigt, jag vet inte.
Precis. Nej, det blir ju roligare om man liksom tar i lite, tycker jag.
Mm.
Och,
ja, faktiskt.
Det gäller ju, man får väl liksom, ska man säga, öva i hemlighet lite först.
Mm.
För att kunna liksom presentera något snyggt sen. Liksom. Ja. Alla börjar vi ju någonstans. Så,
Nej, det jag har kommit fram till i liksom all min vånda och mina funderingar kring just det är att jag tror att det jag behöver bli bättre på är att be om hjälp.
Mm.
För det kan ju ligga lite i det också att ja, jag har höga krav och jag måste göra det själv också. Men att det skulle ju blir lättare om jag kunde liksom, jag vill inte kanske, jag menar inte att jag ska be om hjälp med det jag gör, utan hjälp runt omkring.
Ja.
Livet övrigt, att liksom...
Stöd.
Ja, stöd i livet så att man orkar fortsätta.
Precis.
Och ha de här...
Du har ju väldigt många, du har ju liksom mycket annat runt dig som folk som är beroende av dig på ett sätt. Du har ju familj och barn, så jag har ju det lättare på det sättet. För det är inte så många andra som är avhängiga av liksom att jag finns där för dem. Så jag kan ju gå mer all in på mina egna intressen. Så, så det är ju, jag kan gissa att familjelivet liksom är väldigt, tar mycket i anspråk.
Ja, det gör det.
Men du känns som att du också hittar en väldigt bra balans kring det där. Att du kan säga ifrån, eller du vet när du behöver göra någonting. Liksom.
Det har jag faktiskt blivit bättre på, att säga nej till saker när det inte funkar. Fortfarande en liten bit kvar att liksom be om hjälp. Och då framförallt handlar det faktiskt mycket om mitt barn.
Ja.
Att be om hjälp för hans skull.
Ja. För du vill inte åsidosätta dig själv helt bara för att du är mamma också? Liksom.
Nej.
Nej. Det finns ju vissa som går väldigt mycket in i det, liksom endast föräldrarollen när man väl får barn.
Nej, jag har gått in väldigt mycket för att vara den jag har varit eller den jag är genom min föräldraroll också.
Mm.
För det tycker jag är viktigt och jag tycker det känns viktigt att visa för mitt barn att jag är en person som har intressen och ambitioner liksom.
Precis.
Utöver att bara vara en mamma. Sen vill jag jättegärna vara en bra mamma också.
Ja, absolut, men det är ju liksom kanske dags att bredda den här definitionen av vad en bra mamma är också.
Ja.
För det finns så mycket föreställningar och uppfattningar om det där. Att man liksom på något vis ska gå in helt för det där. Och att liksom inte göra någonting annat och sidesätta sig helt själv. Medans jag tror inte att barn tar skada av att föräldrar kanske vill ha liksom fortsätta att vara sig själva eller liksom sitt liv, det är lite av det de hade från innan också. Så att,
nej, men precis, det tror inte jag heller. Jag tror att det är bra för barn att se att ens föräldrar liksom har ett liv som ger den någonting.
Precis.
Ja. Är det någonting som du skulle vilja ta upp så här innan vi avslutar?
Ja, jag vet inte. Jag kanske ska liksom toucha lite på det där också. Att det är ju inte en uttalad politisk handling det jag, när man, om man talar om det sättet jag klär mig. Ja. Men det blir det på något sätt. Just för att det är så annorlunda i dagens samhälle. Mm. För liksom, när det gäller könsroller och våra förväntningar på män och kvinnor.
Mm.
Så det blir som en... Men det har blivit lite så att jag har tagit mig det till mig att jag gör det liksom, såklart primärt för min egen skull, för att just för glamouren och för att jag känner mig snygg, men att en delmängd av det är också att jag utmanar folks uppfattningar om hur liksom, en man ska klä sig.
Ja.
Och liksom vilka plagg som är könskodade och sådär.
Mm.
Så jag hoppas att kunna. Det är en feministisk gärning i sig, tycker jag också. Mm. Att, förhoppningsvis kan jag få folk att tänka till lite grann kring det där.
Mycket fin feministisk gärning, tycker jag. Och det får bli våra slutord.
Mm.
Så tusen tack för att du ville komma hit och prata med mig.
Tack så mycket för att jag fick komma hit.
Ja, och tack för att ni har lyssnat allihopa där ute. Vi hörs igen. Puss på er.
Toodaloo.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.